Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Fråga Anders och Måns.
Hoppsan, soppsan, där bröt jag vår vignett. Varför då? Jo, för jag ska läsa ett brev från Per Andreasson från Malmö. Hej Anders och Måns. Jag tänkte att det är dags för en ny signaturmelodiversion. Och denna gång står inga mindre än Anders och Måns för sång och kör.
Anders och Måns?
Ja, det är alltså du och jag och Måns som sjunger. Det är mest jag som sjunger och Måns, du är lite mer kör. Ha. Här kommer det. Ha.
Varmt och hjärtligt välkomna till podden Såg Anders Måns. Med Malin är jag, Anders, Anka, Johansson och Måns. Åsen Nilsson har en plats eller så. Varmt och hjärtligt välkomna till podden Såg Anders Måns. Med Malin är jag, Anders, Anka, Johansson och Måns. Åsen Nilsson har en plats eller så. Har det hänt plats eller så.
Ja! Tusen tack för det. Som sagt, hjärtligt välkomna till Fråga Anders och Måns, podden som svarar på dina frågor. Det kan vara frågor precis vad som helst, eller hur Anka?
Absolut, om man skriver till adressen fraga@andersomans.se.
Men ganska ofta så handlar det om djur. Och idag ska jag prata hela avsnittet om hundar.
Hela, får jag inte prata?
Nej, knappt fått syl i vädret faktiskt. Anka, vad har hänt dig sen sist?
Mycket har hänt mig sen sist. Jag har bland annat tillsammans med min vän lyckats sälja en felköpt husbil från 70-talet till en pakistanier, numera boende i Nederländerna.
Ja.
Jag har varit runt och gjort reklam för min föreställning.
Just det.
Nypremiär snart, köp
biljett, bla bla bla.
Men jag har gjort mycket reklam. Och du vet hur det är då, Måns, man pratar i radio. Om man pratar med olika journalister och olika tidningar. Och man pratar om jag och om jag och jag och mig.
Man blir så trött på sig själv.
Ja, man ringer till tidningar i Örebro och Borås. Och man pratar om mig och mig och jag. Va, så. Och om du Måns är lite trött på mig. Så anar du inte hur många hundra gånger mer trött jag är på mig. Nåväl, som en del av det här så skulle jag vara med ett underhållningsprogram i tv.
Bubbly Bob.
Ja, typ. Och jag blev hämtad då av en taxi utanför en radiostudio. Det har nyss varit då svintidigt på morgonen och pratat om just jag och mig. Jag hoppade in i den här taxin och när jag hade åkt i några minuter så märkte jag att jag har glömt mina nycklar i den här radiostudion.
Mm.
Det var lite dumt. Jag var lite trött och det var skittidigt på morgonen. Ja, jag fick be taxichauffören att köra tillbaka och han vände. Och då hände det som inte får hända.
Vänta! Ja. Vad kan det vara som inte får hända i den här situationen?
Ja, han blev stoppad av polisen. Och tilldömd böter för att ha kört 7 km i timmen för fort. Det var ju tråkigt ju. Mm. Taxichauffören blev väldigt, väldigt arg. Alltså mycket, mycket arg. Han svor och han sa saker som att polisen borde fan i mig ha viktigare saker att göra.
Mm.
En dålig stämning. Men medan han argumenterade med den här polisen så passade jag att smita upp och hämta mina nycklar i radiostudion. Kom tillbaka, allt var klart med polisen och sen åkte vi. Och det blev en resa... Man kan säga i vredesmodets tecken. Det var tydligt att han ansåg att det var mina nycklar och inte hans gasfot som låg bakom de här böterna.
Ja, det var ditt fel alltihopa.
Ja, han var inte arg på sig själv, inte på polisen utan på mig. Det var ju liksom mitt fel att vi vände.
Ja, men han har ju rätt. Det var ju att du är tankspridd och klantig som orsakade detta.
Nu var det här en ganska lång taxiresa och vi åkte ut i naturen. Och efter cirka 15 minuter i den här tysta, dåliga stämningen säger taxichauffören, citat: "Det var ena jävla dyra nycklar." Stämningen är mörk. Det är morgon. Om då... Just då, efter det här uttalandet om mina nycklar, så tittar jag ut genom fönstret. Och då ser jag något jag aldrig sett i hela mitt liv tidigare. Detta är sant. Utanför fönstret simmar en bäver. Det är ju helt fantastiskt. Vi passerar en sjö och för första gången i mitt snart 50-åriga liv ser jag en bäver live. Så jag säger, titta en bäver. Så den sammanlagda dialogen blir alltså, det var ena jävla dyra nycklar. Titta en bäver. Han tittar ju på vägen och så med alla största sannolikhet ingen bäver.
Nä. Var han lika imponerad och intresserad av bävern som du?
Jag kände mig helt dum i huvudet. Världens sämsta försök att byta samtalsämne. Men samtidigt, jag såg ju en bäver. Det måste man väl rimligen upplysa om.
Ja, ja. Men om någon skulle fråga mig, hur är liksom Anders privat? Är han så där tankspridd som han verkar på tv? Då skulle jag säga så här.
Aha.
Han glömmer sina nycklar och sen, titta, en bäver! Med bara sammanfattning.
Har det hänt dig något sen vi såg senast?
Inte mycket. Jag tycker att vi kör igång programmet istället.
Det gör vi.
Anders, vem är det som har skrivit till oss?
Det är David. Han skriver, hej Anders och Måns. Räddar verkligen brandmän katter ur träd? Eller är det bara så som det avbildas i barnböcker? Med vänliga hälsningar, David. Måns, vad tror du om det här?
Ja, men katter är ju väldigt bra på att ta sig ner från höga ställen. Jag vet inte varför katter inte bara klättrar ner när de är högt uppe i träd.
Men du vet, det här har de i alla fall sett i hundratals,
ja,
kanske tusentals barnböcker.
Ja.
Brandmän som räddar katter ur träd. Jag googlar det här och jag hittar brandmän som räddar katter ur bränder, såklart. Brandmän som räddade en katt från en elstolpe. Jag hittar brandmän som räddar en katt som fastnat under isen. Och jag hittar brandmän som räddar en katt ur ett träd.
Mm.
Det är Göteborgs-Posten 2015, jag kommer läsa lite kort högt. Katt, träd, stege. Tre ingredienser som tillsammans bildar en klassisk brandmansklisché. Men som sällan utspelar sig i räddningstjänstens verklighet.
Mm-hmm.
Så skriver Göteborgs-Posten. Men det här var katten Hugo, det är Uddevalla. Som efter två dygn uppe i ett högt träd rättades av brandman på stege. Där skriver Bohuslänningen. Vi gör inte det så ofta. Katter brukar, som du säger Måns, klättra ner själva när de blir hungriga. Men vi försöker hjälpa till i den mån vi kan. Vi ser det här som en övning, säger styrkeledare Kent Arvidsson.
En övning i vad?
Köra.
Om ett barn fastnar i en träd?
Ja, någon slags övning.
Ja.
Samma sak i Varberg 2010. Brandman räddar katt. Jag läser nu ur Hallands nyheter. Normalt åker vi inte ut och räddar katter ur träd. Det ingår inte i räddningstjänstens uppgifter. Ger man katten lite tid så kommer den ner av sig själv, säger Leif Nilsson som är brandmästare vid räddningstjänsten. Nu hade den här katten då tur i oturen, för det var en nyanställd brandman som behövde öva på att hantera hävaren. En sån här brandbil med korglift.
Ja.
Så då fick den katten lite hjälp. Det är de två exempel jag hittar ur media de senaste 10 åren.
Ja.
Men man läser ju mycket om sånt här, du vet, med oss hästar som fastnar i gyttja, djur som sitter fast. Och då kommer räddningstjänsten att ta bort dem, det ser man ju ofta.
Mm.
P4 Östergötland rapporterade detta i februari i år.
Efter att ha räddat en hund som fastnat i silen i en diskho med tassen här i helgen så undrar vi idag...
En hund som fastnat med tassen i silen i en diskho? Då kom brandmännen. Och då ställer P4 Östergötland den här högst rimliga frågan.
Är det här våra skattepengar ska gå till?
När kommer man och räddar djur? Och då får Morgan Wass ge svaret.
Är det självklart att ni rycker ut när husse och matte ringer?
Ja, det är inte så självklart. Behovet av snabbt ingripande och vad värdet på djuret, det låter grymt men så är det. Och kostnaden för insatsen i övrigt. Det är vad vi måste göra en bedömning för att få skicka ut någonting.
Det är tre parametrar han har där, Wass, då. Hur bråttom det är, vad djuret är värt och så kostnaden för själva insatsen. Sen lägger han också till lite senare där att man kollar också vad man har mer att göra samtidigt.
Ja.
Ja, om man är upptagen med trafikolyckor eller bränder och så vidare, då väljer man det före djuret. Sen var det här med just katter. Och då säger Morgan så här.
Kan vara ett bekymmer som ägare, ja, men jag är tämligen säker på att katter kommer ner. Kommer de upp så kommer de ner.
Ja, man oroar sig ibland i onödan för katter.
Så summa summarum, man kan inte på något sätt förvänta sig att brandkåren kommer att komma och hämta en katt som är uppe i ett träd. är det måhända en svindyr katt. Inga andra larm och någon nyanställd måste öva på kranbilen. Så kanske. Summering nummer 2. Vi lär våra barn fel.
Vadå då?
I barnböckerna.
Jaha, okej.
Ching, 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 oppa, paro, paro, paro. Ching, 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 oppa, paro. Ching, 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 oppa, paro, paro, paro. Ching, ching.
Oj, Ankan. Mm-hmm. I förra avsnittet tog lyssnaren Simon initiativ till en ny omröstning.
Ja.
Sveriges fulaste ord.
Ja, det har minst sagt engagerat våra lyssnare.
Simon nominerade själv njöt.
Ja, fult.
Och slev.
Ja, halvfult.
Jag nominerade orden flärp.
Ja.
Lobb.
Ja.
Och krögare. Medan du, Anders, nominerade orden skänk och grep.
Ja, grep har jag tagit bort, för det tycker jag är fint. Skänk tycker jag är fruktansvärt.
Det har varit ett enormt gensvar.
Ja.
Ni lyssnare tycker att det finns en massa fula ord i svenskan.
Ja.
Jonathan nominerar ordet mögel. Mm. Magnus.
Mögel ska ju inte vara snyggt.
Mögel. Nej, men vad ordet innebär,
ja,
det kanske vi ska bortse från. Ja, men det är bara det, själva ordet.
Ja,
alltså.
Ja, men jag tror kanske att man börjar tycka att mögel är fult för att mögel är fult, ja, som sak.
Att det smittar. Ja, det smittar av sig.
Att betydelsen smittar lätet, som man säger.
Ja, men här kommer ju ett ord som innebär något underbart.
Ja.
Men Magnus tycker ändå att det ska nomineras som Sveriges fulaste ord. Är du beredd?
Ja.
Semester.
Nej.
Ida skriver så här: jag nominerar balja.
Det är ett glatt litet ord.
Balja.
Balja.
Och Micke skriver: Sveriges i särklass fulaste ord är gylf.
Ja, det är fult.
Gylf.
Ja, det klättrar högt upp på listan.
Isak nominerar 3 ord. Ljumske, körtel och bagage.
Nej, men ljumske är inte snyggt. Där har du 2 fula, gylf och ljumske.
Ville, Martin, Adam och Johan, alltså det är olika brev det här, nominerar ordet vårtgård. Även Maria nominerar vårtgård. Hon skriver: denna plats skulle kunna vara erotisk tills den benämns.
Aha.
Det klingar liksom vårtsvin och gammal tant runt ordet.
Ja.
Och vårtgård är faktiskt det ordet som har nominerats av flest personer.
Jaha, då leder vårtgård.
Det är det som har nominerats av flest personer.
Jaha. Och hur ska den själva domen gå till?
Jag återkommer om detta.
Okay. Ja.
Signaturen, en tidigare högstadielärare i svenska, har skickat in hela 5 nomineringar.
Ja.
Sköldkörtel.
Ja.
70 sjösjuka sjömän med skörbjugg sköttes av sköna sjuksköterskor från Skellefteå 1727 på det av sjögräs sjunkande skeppet Charlotta. Det här är ju inte ett ord.
Det är en ramsa.
Det här är helt diskvalificerat.
Skicka inte in ramsor till den här tävlingen.
Sen nominerar hon ordet Bengt.
Det är ett namn.
Ja, men det godkänner jag. Och så nominerar hon, citat, alla ord med R när någon med samma dialekt som Peter Jihde eller Måns Nilsson uttalar dem.
Mm.
Ett riktigt räligt påhopp.
Ja, det får vi påstå.
Avslutningsvis föreslår hon ordet framskärt. Självklart har även en logoped nominerat. Så här skriver Petra: topp 3. Kärlek.
Va?
Tallrik.
Nej.
Och på första plats, utan konkurrens, fulast av alla, lugg.
Lugg är ganska fult. Ja, det håller jag med om. Det är 3 som jag köper alltså. Gylf, ljumske och lugg.
En anonym person nominerar ordet lerjök.
Va?
Och det är klart att man vill vara anonym då.
Ja.
Man vill ju inte få hela Ängelholm emot sig.
Nej, absolut inte. Då får man gängstryk av ängelholmarna alltså.
Lerjökarnas stad. De har till och med en lerjöksorkester.
Såklart.
Och då tänker du, Anders.
Ja.
Det där måste låta för jävligt, tänker du.
Nej, det tänker jag inte.
Jo, det tänker du. Men det är faktiskt inte så illa.
Nej.
Vi ska lyssna.
Nej, det svängde. Finns det någon som kan spela vackert på lerjök överhuvudtaget?
Ja, dessa personer tydligen.
Ja.
I Ängelholms lerjöksorkester. Tack för era nomineringar. Det kommer fler lite senare i avsnittet.
Ja, jul fler där.
Ching, 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 oppa, paro, paro, paro. Ching, 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 oppa, paro. Ching, 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 oppa, paro, paro, paro. Ching, 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 ching.
Jag drar en återkoppling här, Ankan, när jag ändå är igång och snackar.
Ja, får vi köra lite av gingen. Här kommer den.
Ja.
Där räcker det.
I ett avsnitt så pratar vi om ljudvågor. och sa att det inte går att förstå hur radiovågor kan innehålla information.
Nej, det går inte.
Att det var magi och trolldom.
Ja, det är det.
Per har gett sig på att försöka förklara
ja,
detta.
Jag vet redan, det här kommer, jag vet hur det här kommer gå.
Vadå?
Det kommer bli tråkigt och jag kommer, och jag kommer inte förstå.
Ja, mm. Per är ju väldigt pedagogisk alltså.
Ja, låt höra.
Hej Måns och Anders. Jag tänkte ge mig på att förklara hur man kan skicka information över radiovågor. Vi skippar analog radio och går direkt på överföring av digital information.
Nej men, digital då är det ett och nollor och skit. Radiovågor, det är ju att det går grejer upp och ner i luften. Mm. Någon slags vågor. Mm. Och att det sen är information. Det är ju då det blir riktigt svårt. Han har redan hoppat över det svåraste.
Ja men hur skickar man ett och nollor då med radiovågor?
Ja, det vet jag inte.
Nej, men det ska Per förklara.
Ja, ja, ja.
När man lagrar eller skickar digital information brukar man dela upp den i ett antal bytes. En byte motsvarar ungefär ett tecken i en textfil eller en pixel i en bild. En byte kan i sin tur delas upp i 8 bitar. En bit är ett binärt tal och kan då bara ha värdet 0 eller 1. Är du med, Ankan?
Ja, så länge jag är med.
En byte utgörs av 8 bitar och varje bit kan bara ha värdet 0 eller 1.
Just det.
Jag fortsätter läsa. Så hur kan man då göra om man vill skicka en bit till en mottagare? Jo, man kan ha en radiosignal med en viss frekvens och när den är påslagen motsvarar den 1 och när den är avslagen motsvarar det en 0. Sen kan man till exempel varje sekund byta till att skicka en ny bit. Mottagaren lyssnar en gång i sekunden efter om det hörs någon signal eller inte och får på så sätt informationen överförd till sig. Är du med, Ankan? Mm. Mottagaren lyssnar en gång i sekunden. Om det kommer en signal, då är det en 1. Om det inte kommer en signal så är det en 0.
Så länge jag är med.
Efter 8 sekunder har man skickat 8 bitar, det vill säga en hel byte.
Mm-hmm. Kanske då ett M eller en pixel.
Ja, men precis. Sen finns det naturligtvis bättre sätt att göra det på. Istället för att stänga av signalen helt kan man variera styrkan, alltså amplituden, på den. Om man till exempel varierar amplituden mellan 8 nivåer har man med ens fyrdubblat överföringshastigheten. Man kan även variera frekvensen och fasen, alltså tidsförskjutningen på signalen, eller kombinera olika sätt. Ju högre frekvens signalen har, desto oftare kan man växla till nästa bit, vilket också höjer överföringshastigheten. Hoppas det gick att förstå, önskar Per i Vidingsjö i Linköping.
Ja, min gamla hem. Hembostadsområde. Vet du vad, Per? Det gick inte att förstå.
Det gick så långt som hur man skickar en bit. Det gick att förstå. Antingen är signalen av eller på.
Ja, så långt. Sen tappade med Per.
Men i vilket fall, tusen tack Per. För första gången i mitt liv är jag i alla fall i närheten av att förstå detta.
Det är det.
Ja.
Ny fråga. Hej Manders och Ånos.
Mm.
Några veckor sedan besökte jag en god vän som nyligen flyttat till vårt kära grannlands huvudstad, Oslo. Men under besökets gång konstaterade vi en underlig förekomst. Vid samtliga övergångsställen med trafikljus så visades i vanlig ordning en grön symbol när fotgängare hade tillfälle att gå över. Men till vår förundran fanns det 2 röda stoppsymboler. Hur kan det komma sig? Varken jag eller min vän kunde se någon skillnad på eller något syfte med den extra lilla röda gubben. Är det bara så att normen behöver tydliga direktiv när det kommer till att undvika att gå mot rött? Med förbryllade hälsningar, Daniel. De har alltså en grön gubbe och sen när det blir rött, 2 likadana röda gubbar. Så att det är en grön längst upp och sen är det 2 röda.
Det verkar jättemärkligt.
Du har inte sett de här röda gubbarna dubbla?
Nej.
Vi har ju varit i Norge, du och jag.
Ja.
Intervjuat Dimmu Borgir.
Just det, vi tyckte det var roligt med black metal och åkte som ett litet skämt och skulle intervjua ett sånt där sminkat skämtband.
Ja.
Det visade sig att på den tiden, det här var ju 90-tal, det var ju då den här skivbutiken Helvetet och Greven och allt det där fanns i Oslo.
Ja.
Inte konstigt, de tyckte inte alls att de höll på med skämtmusik.
Nej.
De var ju jätteläskiga på riktigt, de där killarna.
Ja, vi blev jätterädda för dem.
Men jag kommer inte ihåg att jag på den resan såg att det var två röda lampor.
Har du någon teori, Måns? Varför kan det vara så här att de har dubbla röda gubbar?
Ja, att det är extra förbjudet att gå över i Oslo.
Jag hamnade på Spårvägssällskapets diskussionsforum. Där hittade jag en tråd startad av Kildor. Det är nog mest killar på Spårvägssällskapets chattforum.
Nu har du fördomar.
Absolut. Kildor skriver alltså så här. Vissa länder, bland annat Tyskland och Norge, har två röda gubbar vid övergångsställen. De som vet om det finns någon speciell anledning till det här. M och M går direkt in och har en, jag tycker, bra gissning. Kan det vara så att man får stordriftfördelar om själva trafikljushusen är samma oavsett om man vill ha röd, röd-grön gubbe eller röd-gul-grön gubbe?
Jag förstår inte.
Jo, alltså man tillverkar billigare trafikljushus om de ser likadana ut, alltså det är alltid tre. Och så kanske någon vill ha röd, orange och grön.
Okej, jag förstår att det alltid ska sitta tre lampor på höjden.
Ja.
Så att i Norge, de här två röda, de sitter alltså på höjden, de sitter alltså vertikalt. Jag tänkte mig att de satt bredvid varandra horisontellt.
Nej. Ljusen ser ut precis som här hemma.
Jaha.
Ja. Vad tror du om den teorin? Stordriftfördelar?
Nej.
Kildor svarar direkt på tråden. Jag har funderat på samma sak.
Jaha.
Alltså Kildor har också funderat stordriftfördelar på trafikljushus. Men det känns som det finns tillräckligt många övergångsställen för att motivera en egen produktionsserie av trafikljus.
Där är inne på Kildors linje.
Dessutom kostar ju den extra röda gubben pengar i form av större materialåtgång och extra underhåll.
Och drift, att lampan ska lysa.
Ja, kanske vill man skapa redundans för ökad säkerhet, det vill säga röd gubbe går sönder så finns det åtminstone en kvar som fungerar.
Ja, fiffigt.
Ja, nu ger sig Mats in i diskussionen. De flesta trafikljus är moduluppbyggda.
Ja, ja. Så att varje lampa i huset är en modul och så kan man bygga på. Så man kan ju få 7 stycken lampor på höjden om man vill det.
Ja, att trafikljushus funkar lite som Lego.
Ja.
Däremot så är det så att
jag älskar allt som är byggt i moduler.
Ja, jag också.
Det ger liksom en frihet.
Ja, och det finns ju en växt som är byggd i moduler. Känner du till den?
Nej.
Det är en typ av vass. När man var ute och paddlade man lite kunde man dra vissa vassar som man byggde modul. Kunde man plocka ihop och plocka isär?
Man kunde plocka isär och plocka ihop en växt?
Ja.
Va?
Den dog antagligen när man plockade ihop den igen. Men den var som moduler.
Uh-huh.
Modulvass kanske den heter. Däremot fortsätter Mats på den här otroligt smala diskussionen. Däremot så är det så att två ljusöppningar betyder stopp och en gå. Då behöver du inte ha särskilt god syn för att kunna avgöra om du kan gå över eller inte.
Aha, man kan vara färgblind till och med.
Till exempel.
Om två lampor lyser då får jag inte gå över. Om en lampa lyser då får jag gå över.
Ja, det är ju många tydlighetsfördelar. Stämmer det här?
Ja.
Jag tror också det. För så här skriver nämligen bloggaren Marianas by. Karlstad, Singapore, tur och retur. Jag väljer att tro på det här, för Karlstad ligger väldigt mycket närmare Norge än man kan tro.
Mm.
Ja. Inlägget heter Oslos röda gubbar. Eftersom jag tycker att ni inte ska behöva gå omkring och fundera över detta så har jag hittat svaret på statens vegevesen. Alltså det är ju Norges vägverk antar jag då. Med två gubbar istället för en är det lättare att se för folk längre bort på grund av större ljusyta. Två,
om det går sönder. Man hade bara kunnat ha en jättestor lampa då.
Ja. Men det blir också ett tydligare signalspråk ju.
Ja.
Och två, om det går sönder så finns det en röd i reserv. Det här har hon alltså läst på VGVsens hemsida. Jag ville dubbelkolla det och chattade lite kort med statens VGVsen och fick följande svar. Hej!
Ska du läsa det på norska nu då?
Nej.
Jo.
Okej. Hej, du chattar med Berit.
På VGVsen?
Ja. Vi svarade kund på spörsmål om förarkort och omregistrering av köretöj här på chatten. Du kan sända mejl till firmapost@vgvesen.no.
Okej. Okay.
Det har jag gjort.
Ja.
Och jag har blivit lovat svar inom 14 arbetsdagar. Så det är ju lite av en dålig följetong det här.
Jaha, däremot, är detta en cliffhanger?
Fast vi har nog nästan, jag ville bara dubbelkolla svaret. Däremot så följer jag numera statens VG-väsen på Instagram. Och i natt när jag skulle jobba så att jag såg ett klipp om rengöring av vägbanor i tunnlar. Och det var ganska intressant.
Du kommer bli en heja på sådana här captcha. Du ska klicka i alla övergångsställen.
Så svaret är förmodligen att det är dubbla röda gubbar för att det är tydligare och lättare och bättre. Och om en lampa går sönder så finns det en kvar. Definitivt svar om 2 veckor.
Underbart inslag, Ankan. Underbart inslag.
Här lyssnar vi lite då kort på Louise Ätemo som berättar lite om rengöring av norska vägbanor.
Nej. Där går jag min gräns.
Vi tar en trudelutt istället.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet
NATO. Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men, ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO.
Välkomna tillbaka. Nu blir det stor hundspecial. Spänn fast er på med kopplet. För nu kör vi.
Oj.
Essen har skickat den här frågan. Hej Anders och Måns. Började fundera över hundraser häromdagen. Det finns ju så många olika sorters hundar som är väldigt olika varandra. När i historien började man avla fram olika raser. Och Gustav är inne på samma tema. Hej gossa. Efter att ha skaffat hund för ett år sedan tänker jag oproportionerligt mycket på hundavel. Hundraser vi har idag är framavlade på vissa egenskaper. Så korta ben ska en tax ha, så långa öron är lagom på cocker spaniel och så bindgalen ska en pitbull vara. Nu kommer vi få pitbullägarna på oss, Ankan.
Ja.
Det är en missförstådd ras.
Ja.
Bara den uppfostras rätt så är det en perfekt familjehund.
Mm.
Det vill bara leka.
Nej.
Med din avslitna arm.
Just det.
Gustav fortsätter, men vägen dit måste ju ha innehållit en massa mellanraser. Från vad man började med till den färdiga nya hundrasen. Nej, taxen ska ha ännu kortare ben, typ. När bestämde man att den nya rasen var klar? Vem gjorde det och pågår det fortfarande avel för att få fram nya raser förutom alla pudelkorsningar? Detta undrar alltså Gustav. Tack för frågan. Mm. Ankan, är du sugen på att skaffa hund?
Ja, jag kommer skaffa hund. Det här med nya raser, det är ju som man skriver, det är ju mycket nu där Chop of Pea och Cocker Poppel.
Chop of Pea?
Nej, men Chop of Poppel. Det är ju just de här.
Chop of Poppel?
Jag vet inte fan vad de heter. Labradoodle heter det.
Men är du sugen på att skaffa hund?
Jag kommer skaffa hund.
Ja.
Men jag måste först bli pensionär av ett liv där jag kan skapa ett liv för hunden så att hunden är glad.
Just det.
Just nu hade hunden varit ledsen.
Mm. Jag är som du, Anders. En del av mig vill verkligen ha en hund. Den tjatar varje dag. Snälla, snälla, kan vi inte skaffa hund? Jag lovar att ta hand om den. Medan en annan del av mig säger: Måns, du kan ju inte ens sköta din hygien. Hur ska du kunna sköta en hund?
Då svarar hunddelen av min hjärna:
Alltså, jag borde kunna sköta en hund. Jag har ju haft barn. Mm. Men hur bra gick det? Ganska bra faktiskt.
Ja, det gick ju jättebra.
Hon kom till skolan i tid nästan varje dag. Okej, men du kommer inte kunna resa någonstans och hunden kommer att välta dina vaser. Hittills har den tråkiga, praktiska delen av min hjärna vunnit de här diskussionerna.
Ja.
Som så många andra diskussioner.
Ja, ja, ja.
Var tredje svenskt hushåll har ett sällskapsdjur. Anders, tror du att Sveriges vanligaste husdjur är hund eller katt?
Katt.
Rätt, det finns 1,4 miljoner katter i Sverige, medan det finns 930 000 hundar, vilket är det tredje vanligaste husdjuret.
Men skulle det kunna vara någon fågel, va? Nej, någon marsvin eller någon hamster eller sånt kanske.
Mm-hmm.
Nej, svårt det här. Ja, jag vet inte. Häst?
Häst? Så det finns 930 000 hundar. Ja. Det skulle kanske finnas ungefär lika många hästar, eller?
Var,
att var åttonde hushåll har en häst.
Ja, ungefär.
Nej.
Nej.
Sveriges tredje vanligaste husdjur, kanin.
Ah, ja, såklart.
På fjärde plats.
Hur kunde jag missa kaninen?
På fjärde plats, akvarium.
Och det är väl inget husdjur, det är ju en förvaringsmekanism för fisk.
Jag är med dig, Ankan. Ja. Om man räknade varje fisk så tror jag att fisk hade varit Sveriges tredje vanligaste husdjur.
Ja, tror jag också.
Lite orättvist mot guppisarna.
Ja, eller cikliderna.
Femte plats.
Kattfiskar är ju elaka, det ser ju väldigt elaka ut.
Ja, det innebär inte att de är elaka, Anders. Ja. Det kan vara ett sätt bara att
se ut. Ja. Det kan vara ett utseende. Man ska inte döma fiskar efter utseendet.
Det gamla talesättet. Femte plats, fågel. Mm-hmm. Sjätte plats, hamster. Sjunde, marsvin. Åttonde, reptil.
Aha.
Och nionde, mus.
Ja, men reptil?
Ja, den här jävla listan alltså. Ja, de skiljer på hamster och marsvin.
Ja.
Men sen reptil.
Nej, det var en dålig lista.
Hunden är inte vårt vanligaste husdjur alltså. Men det är människans första husdjur. Och vår relation kan ha börjat redan för 40 000 år sedan.
Oj.
Och hunden kommer från vargen.
Ja, det var så. Ja. Ja.
Eftersom människan och vargen jagade samma sorts bytesdjur så levde vi nära varandra. Vi var konkurrenter och stal varandras byten. Men någon gång insåg någon att det skulle gå ännu bättre för oss om vi samarbetade.
Ja, det är ju så. Det är vackert. Nej, men det är ju...
Mot älgen.
Mot älgen?
Samarbetade mot älgen.
Ja, för det var mycket mat på den.
Så här skriver populär historia.
Vissa forskare hävdar att relationen började när jägare tog hem vargvalpar som leksaker till barnen. Andra hävdar att det var vargarna som sökte sig till människoboningar för att de kunde hitta smaskiga rester i lägens sophögar.
Och människorna lärde sig snabbt att dra nytta av de domesticerade vargarna. De vaktade och varnade mot främlingar.
Ja,
eller hur? Mm. Vi lekte med dem och värmde oss på dem. Mysigt.
Ja.
Vi åt dem och tog deras päls. Mindre mysigt.
Mm.
Och vi jagade tillsammans med dem. Och både människan och vargen är ju flockdjur. Så vi hade redan inprogrammerade beteenden som gjorde att vi passade bra att leva ihop. Så det är ingen slump att det är hundar vi har hemma och inte tama älgar.
Mm.
Är du med så långt?
Ja, det är inte lika troligt att människan och älgen slogs mot till exempel vargen eller ugglan.
Nej, men älgar är ju inte flockdjur så de vet inte att bete sig i grupp. Människan domesticerade vargen och gjorde om den till hund. Och en av de viktigaste förändringarna handlade om neoteni.
Det vet ju varenda människa vad det betyder, det behöver du inte förklara.
Så här skriver Naturhistoriska riksmuseet.
Neoteni betyder att ungdomskaraktärer hos de vilda anfäderna består även i vuxen ålder. Det gör att hunden inte utvecklar vargens vuxenbeteende, vilket gäller både de fysiska och mentala egenskaperna. Med andra ord, hunden är en barnslig varg.
Mm-hmm.
Ankan, du har hängt med vargar. Låter det rimligt att hundar är barnsliga vargar?
Absolut.
Var det coolt att hänga med vargar?
Skitcoolt.
Vad tar du med dig?
Att de morrade, och det var liksom inte av för att de var förbannade som hundar. De sa till mig hela tiden, de morrar, du kommer bli lite rädd. Men de bara berätta att de är här och här är jag och sånt. Men det var ju skitläskigt. Det stod vargar och hade huvudet på axeln och morra. Ja, jätteläskigt. Anledningen till att jag hängde med vargar var att det var ju det här tv-programmet Djursjukhuset och att ledarvargen, det var en hona i flocken där, hade fått hål i tänderna när den hade bitit i ett stängsel. Och då kom det ju, det var så roligt att det var en helt vanlig tandläkare. Han jobbade ju på typ folktandvården. Och så sövdes vargen låg där upp och ner in, och så kom en vanlig tandläkare från folktandvården.
Ja, och gjorde en rotfyllning.
Ja, typ.
Fick hon sån här banankräm på tänderna sen. Och ett bokmärke. Människan gjorde om vargen till hund och sen började människan avla på hundarna. För att kunna använda dem till särskilda saker. Och det finns tre huvudkategorier. Herdehundar och vallhundar. Alltså förfäderna till exempelvis border collie och schäfer. Mm. Draghundar. Förfäderna till exempelvis Siberian Husky. Och jakthundar. Och det är förfäderna till de flesta hundraser vi har idag. Alltså terriers och taxar och pudlar och alla retrieverhundar och så vidare. Och så vidare. Ja,
taxar är ju jakthundar.
Ja!
Det var ju bra att få ner i hål.
Exakt.
Jaga varg och sånt. Eller räv. Nej, räv.
Men alla vet ju att vargar gör gryt och bor under marken.
Jag sa fel. Jag erkänner. Jag menade räv.
De skulle vara små så att de kom ner i räv, gryt och också modiga och ättriga.
Mm.
Där har man lyckats.
Man borde ha avlat fram en halhund också. Det har man inte lyckats med.
När behöver du en halhund?
Ja, men i de här gryten. Att den var lite fet på något sätt i hyn så att den gled i trånga utrymmen bra.
Vi hade en tax en gång när jag var liten. Den var från vettet. Om man i en mening råkade säga ordet kanin,
ja.
Då blev den bindgalen alltså. Ja. Men den hade ju alltså päls som var ju
var
blank och lite hal. Så.
Ja, en halhund.
Ja, den var ju inte lufsig och rufsig.
Nej, inte sträv som man säger.
Relativt halhund. Tax.
Halvhal. En halvhalras.
Man vet inte riktigt vilka hundraser som har funnits genom årtusendena. Nej. I Irak har man hittat lerfigurer från 6500 år före Kristus som ser ut som så spetshundar. På egyptiska gravmålningar från cirka 2000 före Kristus finns olika hundtyper avbildade och man kan särskilja doggar, vinthundar, spetsar och dvärghundar. Den antike författaren Xenofon, den äldre.
Xenofon? Brorsa till xylofon. Det var xenofon, xylofon och saxofon. Två av brorsorna jobbar ju med musik, men en av dem var mer biolog.
Xenofon den äldre beskriver hundar med förkortade ben,
vad
som han kallar.
Tramsigt. Xenofon... Det var ju Agaton sax som fanns saxofonen. Förlåt, tillbaka till hundarna.
Den antika författaren Xenofon den äldre beskriver hundar med förkortade ben, ja. Som han kallar bäverhundar.
Ja. Hala hundar.
Och skelettfynd från Sydtyskland tyder på att taxlika hundar fanns där redan när romarna invaderade området. Som människan har alltid avlat hunden, men det var först på 1800-talet som det blev organiserat och extremt. Och av dagens 350-400 hundraser så har de allra flesta uppkommit de senaste 200 åren. Man började alltså finlira och ta fram experthundar. Jag är revisor och behöver en hund som är bra på matte.
Mm. Ja.
Ja, så säger du, för att hundar är generellt ganska dåliga på matte.
Mm.
Men om jag samlar ihop de hundar i världen som trots allt är bäst på matte och parar dem i generation efter generation. På några hundra år hade vi fått fram hundar som är betydligt bättre på matte i alla fall än dagens hundar.
Pudlar va? Smarta sägs det.
Jag tror att jag hade satsat på pudlar, ja.
Mm.
Men nu för tiden avlar man minst lika mycket på utseende som på egenskaper. Man vill ha en cool hund. Och det har gått lite överstyr, så här skriver Naturhistoriska riksmuseet.
Denna djurförädling har varit på både gott och ont eftersom man allt för ofta använt sig av extrema variationer. Både fysiskt och mentalt undermåliga individer har tillvaratagits och använts vidare i aveln. En egenhet som vi människor tycks bära med oss är fascinationen för det extrema.
Ja, det är därför vi har hundar då som inte kan andas och de har så platta näsor så de måste opereras när de föds och sånt.
Och inte kan föda naturligt utan måste göra kejsarsnitt och så vidare. Gustav frågade vem som bestämmer när en ras är klar, och i Sverige är det Svenska Kennelklubben. De har godkänt 360 raser och har kriterier för varje ras. En rasstandard som i detalj beskriver hur hunden ska se ut. Så här skriver de om nostryffeln, hos pudel.
Nostriffen ska vara utvecklad och ligga i linje med den vertikala profilen. Näsborrarna ska vara öppna. Nostriffen ska vara svart hos svart, vit och grå pudel. Den ska vara brun hos brun pudel. Hos aprikosröd pudel ska nostriffen vara brun eller svart. Hos ljust aprikosröd pudel ska nostriffen vara så mörk som möjligt.
Anders, håller du med kennelklubben om pudelns nostriffel? Har du samma preferens?
Ja, nej.
Va?
Jag tycker det här är på något sätt, jag vet, kan inte ens formulera varför jag tycker det är provocerande på något sätt.
Vi släpper det. Förra året registrerades 73 000 nya hundar i Sverige. 72% var en av de här 360 godkända raserna, resten var korsningar. Anders, vilka hundraser tror du är de mest populära i Sverige just nu?
Schäfer har alltid varit populärt. Golden Retriever är alltid populärt. Och nu de här Labradoodle är väl ingen ras då riktigt. Så därför, annars skulle jag nog gissa på dem. Men annars tror jag Golden Retriever, Pudel och Schäfer.
Sveriges mest populära hundras just nu.
Labrador.
Ja!
Ja, den glömde jag. Ja.
Här är Svenska Kennelklubbens topp 10 nyregistrerade hundar år 2022. Plats 1. Labrador. Mm. Och det är inte konstigt att labrador är populära.
Ja, de äter och sover och är snälla.
Exakt. Pålitliga, lätta att dressera, används ofta som brukshundar, ledarhund och narkotikahund. På andra plats.
Schäfer.
Golden Retriever.
Ja, jag visste att det är populärt, ja.
De är ungefär som labradorer, fast lite snyggare,
ja,
och mycket dummare.
Just det.
Det är ingen slump att du aldrig ser en Golden Retriever som ledarhund. Det hade varit livsfarligt.
Ja.
Som man hör på namnet Retriever så är både Labrador Retriever och Golden Retriever jakthundar från början specialiserade på...
Vad betyder Retriever? Det vet inte jag.
Hämta.
Jaha. Ja.
De är avlade för att hämta skjutna fåglar. Tredje plats, mest populära hundar. Tysk schäferhund.
Just det.
Schäfern, ja.
Schäfern är ju så rolig för att man tänker att den ser ut på ett sätt. Men sen när man ser hur den ser ut så har den, är den så låg där bak.
Det är ett av problemen,
ja,
att den har fortsatt avla och bli lägre och lägre där bak.
Ja. Det är som en sportbil som är upp och ner, eller bak och fram.
Nej. Schäfrar är smarta och lojala,
ja,
men kan också vara väldigt, väldigt obehagligt när de är arg på en. Alltså.
Ja.
Cirka 70% av de polishundar som finns i Sverige är schäfrar. 20% är rasen Malinois. Schäfrar och Malinois, då har du svenska polishundar.
Malinois?
Jag vet inte om det uttalas så, ingen aning.
Nej.
Okej, plats 4-10, jämthund, cocker spaniel, Staffordshire, bullterrier, dansk-svensk gårdshund, Bichon Havanais, finsk lapphund, flat-coated retriever.
Ja.
15:e plats, Jack Russell Terrier, som har mina föräldrar, ettriga rackare.
Ja.
Alltså inte mina föräldrar, utan de här hundarna.
Ja.
Så här skriver Svenska Kennelklubben angående trender på topplistan.
Ja.
Årets raket.
Ja.
Är den lilla vallhunden Miniature American Shepherd på plats 20. Jag hade inte riktigt hängt med vilka hundraser som är poppis i Sverige.
Så ja, men jag tyckte att jag var ganska bra väl?
Det tyckte jag. Guldstjärna i kanten. Ja. Jag blev överraskad att vissa kändisraser inte var med högt på listan. Hunden Lassie.
Ja.
Vad var det för någon han kan?
Det var en collie.
Långhårig collie återfinns först på plats 58.
Ja, sopa.
I Saltkråkan hade Chauvin en hund.
Ja.
Båtsman. Kommer du ihåg vad det var för ras?
Ja, det är en sån... vad heter de nu då?
Sankt Bernhards hund.
Problemet med dem är att de dreglar ju.
Ah!
Ja.
En jävla dreggelmaskin är det. Ja. Det är klart, ingen nu för tiden vill ha dreggelmaskin hemma.
Ja. Det är på riktigt så att jag fick en sån av min granne.
Ja.
Hon var lite alkoholiserad och skulle flytta till Mallorca. Jag fick ett tårdrypande brev om att nu får du hunden. Nej, men det gick inte, säger jag. Jag hade ju en nästan nyfödd dotter och en jätteliten lägenhet och kunde inte ha dräggel och 200 kilo hund i lägenheten.
Det är kanske därför, på grund av dessa anledningar, som Sankt Bernhards hund är först på plats 151.
Ja.
Men det där hundrasen som du har tjatat om då, Anders?
Labradoodle.
Labradoodle? Alltså en korsning mellan labrador och pudel. De har man ju hört så himla mycket om. De verkar supertrendiga. Hur kan det komma sig att de inte är med på den här listan överhuvudtaget?
Nej, men det är väl inte en accepterad ras?
Exakt. Det här var ju Svenska Kennelklubbens lista och labradoodle är inte en godkänd ras hos Svenska Kennelklubben.
Men det kommer det bli.
De hatar blandraser.
Ja, men det finns ju så många labradoodles så till slut kommer det sluta vara en blandras.
Jag har gjort lite efterforskningar. Det registrerades över 1000 labradoodles förra året, vilket betyder att det var den sjätte vanligaste hundrasen förra året. Labradoodles är poppis och dyra, men det är en blandras. Och det rör tydligen upp känslor. Så här läser jag i kommentarsfältet till en blogg som tillhör en uppfödare av labradoodles.
Jag begriper inte hur någon kan förespråka blandrasavel. Jag som uppfödare av rottweiler tycker att det är upprörande att en byracka ska betinga ett högre värde som valp än mina hundar.
Ja, ja. Det är småsinthet.
Anar jag en viss hundrasism?
Ja, det har vi pratat om du och jag också i 20 år. Vi har gjort ett helt inslag om det. Det är kanske ett av våra mest populära inslag när vi tog med en byracka och ställde upp i en hundtävling för Grand Danois.
Hunden Nöken, ja. Som saknade tänder i halva käket så tungan hängde ut.
Ja, och var tjock och saknade hår. Och jätteroligt.
För att sammanfatta, brevskrivaren Gustav, det har funnits en massa mellanraser såklart, men när Svenska Kennelklubben grundades 1889 så var det för att, citat, värna om hundraserna. Och det innebär att där tar det stopp. Då är de som de är. Efter att en rasstandard skrivits så är det tydligen inte poppis med folk som fortsätter ta fram nya knasiga hundraser. Om du som lyssnar vill försvara Svenska Kennelklubben, skriv till
fraga@andersmans.nu. Slipper vi den kritiken, jag orkar inte riktigt.
Varför ska man kritisera allt man ser och hör? Nej, ta en del som det är det för att tänka om. Tänk att själv bli föremål för kritiken och sen blir du bara besviken. För du tror du har rätt, men man kan ju ha fel.
Måns, det var väl allt vi hade att bjuda på idag. Vad trevligt.
Nej, men vänta.
Va?
Jag har ju utlovat fler nomineringar till vår tävling Svenskans fulaste ord.
Okej.
Och också reglerna.
Jaha, vad spännande.
Joakim föreslår ordet perrong och skriver såklart ett lånord. Men varför har vi lånat det absolut fulaste ordet i alla språk och gjort det till vårt eget? Helena nominerar ordet mjugg och samtliga ord som innehåller ett långt ö, som att kött kan vara mört.
Det är fint på östgötska, mört.
Jag har nu hittat på regler till den här tävlingen, Ankan.
Vad spännande.
Man får nominera i en vecka till.
Jaha.
Sedan kommer jag vara en väldig jury och ta fram 5 finalister.
Jaha.
Sveriges 5 fulaste ord som ni lyssnare får rösta på. Och det ord som får flest röster korar vi till vinnare.
Och vad får du för pris?
Det blir fina priser, en dyr pokal med ordet ingraverat.
Jaha.
Några av Sveriges främsta skådespelare kommer säga ordet.
Jaha.
Och så vidare och så vidare.
Ja.
Så det är mycket som står på spel.
Absolut.
Men än så länge, fortsätt nominera på fraga@andersomans.se.
Ja. Ja, det ska vi inte klippa bort, det är uttalsvarianten. Vi tackar för idag. Vi hörs igen redan nästa vecka, för då är det nästa vecka. Tills dess, ha det så bra.
Puss och kram.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.